Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Många av er som lyssnar uppskattar personliga berättelser och finner både kraft och stöd i dem, även om det inte alltid är 100% igenkänning. I avsnitt 238 så berättade Sofia Land sin historia med bröstcancer. Och just bröstcancer är verkligen ett ämne som berör många av oss. Och med all rätt, det är den vanligaste cancerformen för kvinnor. Och enligt Cancerfonden så drabbas ungefär 7500 kvinnor i Sverige årligen. Och medianåldern för insjuknande är 64 år. Och insjuknandet ökar ju sakta över tid, men antalet dödsfall minskar, så det känns ju hoppfullt. Och ja, vi får ju uppenbarligen mer och mer effektiva mediciner och metoder för upptäckande av just bröstcancer. Det talas ju också mycket om hur screeningprogrammet kan förbättras, men Socialstyrelsen har i nuläget valt att inte ändra till individanpassad screening. Och det är ju viktigt att vi kvinnor tar vårt eget ansvar också och undersöker våra bröst regelbundet. Men även att se till att komma iväg när den där kallelsen till mammografi kommer. Och på Bröstcancerförbundets hemsida så kan du se hur du undersöker dina bröst och upptäcker om någonting känns konstigt. Och då ska man kontakta vården direkt. Läs mer och lär dig mer om bröstcancer på deras, alltså Bröstcancerförbundets hemsida och även Cancerfondens. Och du kan dessutom, förutom Sofia Land i avsnitt 238, så handlar det om bröstcancer i Klimakteriepoddens avsnitt 54, 77, 41 och 230. Det är lite olika vinklingar om bröstcancer, men även om hormonbehandling och bröstcancer. Risk som jag inte tänker gå in på just nu och här. Men nu ska vi få lyssna på Charlotta Nilsson och hennes historia. Och Charlotta, hon tror mycket på inställningen och det här med mindset. Och hon valde till exempel att ha sin 40-årsfest samma vecka som hon fick sin diagnos för att fira livet med nära och kära. Ja, men det hade kanske inte alla valt. Och hon började jobba redan efter 9 månader, vilket läkarna rekommenderade att hon inte skulle göra, för de tyckte att hon skulle börja i ändan med max 25%. Men det gick ju faktiskt bra för henne. Och så berättar Charlotta lite längre fram i avsnittet om när läkaren sa att hon skulle sluta med sin medicinering trots att man inte friskförklarat henne. Och då framkommer det inte riktigt att skälet var att det inte finns några studier som sträcker sig längre än 10 år på just hennes medicin som heter tamoxifen. Det finns ju dessutom olika former av bröstcancer och olika former av medicinering och olika mediciner. Och vi kan inte gå in på alla detaljer här, så jag hoppas att du står ut med att det blir Charlottas historia vi fokuserar på. Och förenklat kan man ju ändå lägga till då att det här med medicineringen går ju ut på att reglera ner det naturliga östrogenet, vilket ger klimakteriebesvär väldigt abrupt. Ja, men jag hoppas att du uppskattar det här avsnittet och jag önskar dig som vanligt varmt välkommen att lyssna. Då, Charlotta Nilsson, så vill jag önska dig varmt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack snälla.
Ja, här sitter vi. En av vårens varmaste dagar. Är det inte fantastiskt?
Jättehärligt. Jag ser fram emot helgen.
Ja, precis. Nu ska vi bara göra det här först. Sen ska vi ta helg.
Absolut.
Charlotta, det är jätteroligt att du är här. Det började med ett mejl som jag fick av dig för ett par månader sedan. Och sen har det gått lite tid och du och jag har båda, vi har träffats tidigare och vi har haft några chanser att bolla det här lite fram och tillbaka. Det har inte varit helt självklart. Kan du inte berätta vem du är och varför vi sitter här?
Ja, jag är snart 55 år, kvinna. Jag har förmånen att jobba i ett bolag som heter Ellen. Och vi jobbar med, Ellen är ett svenskt femtechbolag och vi jobbar faktiskt med kvinnohälsa. Och framförallt intimhälsa för kvinnor, så vi har ett gäng produkter där. Och det här är något som jag brinner för och lägger ner väldigt mycket tid på mitt arbete. Och vi har faktiskt produkter i vår produktportfölj som är kopplat till klimakteriet, och det är därför jag också kom i kontakt med Klimakteriepodden. Så det är väldigt intressant. Jag är som person, så skulle jag säga att jag är väldigt driven, jag är målmedveten. Jag gillar att bita i sånt som inte är självklart och komma in kanske där det är lite knivigt och inte är ett självspelande piano, och älskar att få möjlighet att bygga organisationer och människor och se dem utvecklas. Och ja, det är väl lite jag på arbetet, tänker jag. Men ja, jag lägger ner jättemycket tid på arbete. Jag skulle gärna behöva ha en bättre balans. Jag tror det skulle vara bra. Men privat så är jag såklart, eller såklart kan jag inte säga, men jag är mamma till två barn. Jag har en dotter på 23, eller snart 23, och en son på 33 som gifte sig förra sommaren. Så även kära Lovisa är mitt barn, känns det som. Har en särbo som bor på Ljusterö, så att vi spenderar tid i Bromma eller ute på Ljusterö, oftast på helgerna. Och som person så är jag väl som de flesta andra, gillar att umgås med människor. Jag är positiv och social och gillar att hänga med nära och kära när jag är ledig.
Mm. Och sen så har du en historia med bröstcancer som du har valt nu att berätta. Och då vill jag börja med att fråga, varför vill du berätta din historia?
Jag lyssnar ju på Klimakteriepodden och lyssnade på avsnittet med Sofia Lann och kände att jag blev inspirerad av att höra hennes berättelse och hade väldigt mycket igenkänning i hennes historia, men också mycket som egentligen skiljer åt det. Jag vet ju att en cancerdiagnos innebär inte per automatik att den är lika för alla, utan den är väldigt individuell. Du kan ha många olika typer av setup när du drabbas av cancer, och det kan vara allt från att du bara behöver ta bort en tårtbit till att du behöver hela batteriet i behandlingsväg. Och för min del så blev det ju så att det var precis när jag hade fyllt 40 år så fick jag min diagnos och hamnade ju då i klimakteriet i förtid. Och när jag var 40 år så hade man inte ens börjat tänka klimakteriet. Man var inte riktigt inne i det. Och därför så kände jag att det kunde vara relevant att faktiskt berätta min historia också.
Mm. Nu, det dök ju upp väldigt mycket frågor inom dig och du blev ju väldigt pangbom. Du skulle precis gå in i ett nytt jobb och du har ju jobbat väldigt högt upp i organisationer, vilket gör att du har haft krävande positioner och det är all or nothing lite grann. Du hade en 40-årsfest planerad och liksom, vad var det som hände när du fick
faktumet att du stod, för det första så hade du ju inte en aning om det själv.
Nej, det hade jag absolut inte, för jag hade inte ens en känsla av att jag var sjuk på något sätt, utan jag upptäckte en knöl i min vänstra armhåla. Och det här upptäckte jag på en semesterresa på Gotland och kände väl instinktivt, för den hade ömmat i några dagar, kände instinktivt att det här var något som inte var bra. Jag brukar aldrig känna så, utan jag har alltid varit en person som knappt äter en huvudvärkstablett och men kanske negligerat min hälsa på det sättet, gick aldrig till läkare eller någonting. Men på något sätt så kände jag hade bara en känsla av att det här var något som inte var bra. Så jag ringde en god vän faktiskt från Gotland som jobbade som läkare och berättade liksom vad jag kände. Och jag hörde på honom att det här kanske du ska kolla upp. Och då kände jag på en gång att det här var inget bra. Så jag hängde på låset hos min husläkare när jag kom tillbaka efter min semester. Och där och då så satte hela den här cirkusen igång. Så att jag då konstaterade man... Eller hon skickade mig med remiss direkt. Det var sommartid, så att jag vet att hon sa till mig att när du lämnar det här rummet så får du ringa det här numret som jag fick av henne nedskriven på en lapp. Och sen så det kändes som att det var en röd telefon någonstans där som man bara skulle ringa, så skulle man få hjälp. Så då kände jag att det blev liksom en allvarlig situation väldigt snabbt. Och jag fick komma in till en läkare, tror jag, dagen efter på ett Danderyds sjukhus. Och fick träffa en överläkare, de gjorde punktion och han gjorde en massa olika undersökningar. Jag glömmer aldrig när han liksom sitter och säger till mig att det här, eller jag låg på en brits där och han kollade på bröstet och säger till mig att det här är ju någonting som vi kommer behöva behandla, säger han. Och jag fattade liksom ingenting. Jag kommer ihåg att jag liksom, vad menar han? Ja, vad menar du, sa jag. Han bara, ja men du har flera tumörer i ditt bröst och det har spridit sig till din lymfa. Så att jag hade ju 3 stora tumörer då i bröstet som då hade spridit sig vidare till mina lymfkörtlar i armhålan.
Och du kände dig helt frisk?
Ja, det var bara den här lilla knuten i armhålan som var som en ärta så kan man säga.
Ah.
Så det var det enda som på något sätt visade att det kunde vara någonting. Så att jag tänker också att det är jättelätt att man går omkring med saker som man inte har en aning om. Och jag var mitt i livet, hade precis signat ett nytt jobb och var inne på att jag skulle vidare. Det jag skulle bara tillbaka efter semester några veckor och jobba för överlämning för att sen liksom kliva in på det nya. Och jag fick ju börja min resa med att egentligen jag tog kontakt med min nya chef och sa att vi behövde ett möte. Och jag tror att han trodde att jag skulle säga upp mig innan jag ens hade börjat. Men då fick jag berätta vad som hade hänt och fick en otrolig stöttning både från nya arbetsgivaren och min gamla arbetsgivare i det hela. Så det var skönt.
Mm.
Men det var en omtumlande.
Och vad hände då? Den här läkaren, han tog det här på superallvar och det blev red alert direkt. Vad hände sen då?
Det visade sig att min cancer var väldigt aggressiv, så den växte snabbt och den hade ju som sagt spridit sig, och då är det oftast en mycket, mycket sämre diagnos såklart. Så att det var ju bråttom att få igång cellgiftsbehandling, vilket var det första man skulle börja med, så att jag skulle få börja ta mina cytostatika först. Och det var så pass bråttom så man hann inte ens operera in den här portakatten som du har, som du får dina cellgifter igenom, utan jag fick ta dem. Den första doserna fick jag ta i armen, i ett nål i armväcket helt enkelt. Och det var en otrolig overklighetskänsla. Jag kommer ihåg när jag låg där på Danderyds sjukhus på en säng i ett rum. Du hade en droppställning bredvid dig. Där hängde 3 påsar med 3 olika typer av cytostatika. Och jag sa till den här sköterskan som var där inne då att är ni verkligen säker på att jag har cancer? För det kändes liksom inte så. För jag var ju, jag menar, skulle börja jobba med något nytt och jag kände mig inte alls sjuk. Det kändes otroligt overkligt.
En 40-årsfest.
Ja, men precis. Ja. Och hon sa det, ja, men sa hon att vi är 100% säkra på att du har cancer och att vi behöver behandla det här.
Så att, och då, vad händer med dig när du sätter igång med den här behandlingen?
Och det är mycket som händer, det är mycket känslor som kommer och du kommer ju in i en, jag tror alla som känner igen sig i en sån här typ av situation känner ju säkert igen att man kommer, det blir en karusell av allting, det blir ett virvar av tankar och mycket nytt som man måste gå igenom och det är mycket tankar också. Dels var det då mitt jobb, men jag hade ju två barn som fortfarande var ganska små. Hanna, min dotter, var 8 år vid det här tillfället och Alexander var 18 år och det var också så här, men, och det var ju när jag fick diagnosen också, hur berättar man för sina barn och hur ska man förhålla sig till det här? Men allting var på något sätt väldigt overkligt. Det var som att man levde i en bubbla och att man nästan stod utanför och tittade, för det kändes som att händer det här verkligen? Det var overkligt, en overklig känsla.
Hur kändes det fysiskt?
Fysiskt så, man berättade för mig, jag hade ju en tuff behandling då med de här tre olika typerna av cytostatika. Och då fick jag ju veta att två av de här cytostatika preparaten skulle ge ganska tuffa biverkningar. Och den andra var lite snällare. Så jag var lite förberedd på vissa saker, men de, jag tror att de är ganska återhållsamma också med att berätta en helhet. Nu tappade jag lite.
Hur det kändes fysiskt? Vad är ute efter? Kanske symptom?
Ja, men symptom. Ja, men precis. Nej, men jag tappade ju hår. Alltså, det var så många olika symptom som kom in. Och i och med att det var de här cytostatikan också så betedde vi sig lite olika. Men just det här att jag tappade hår. Jag hade en av mina cytostatika varianter var ju också sånt som man kunde tappa naglarna. Så jag fick på mig såna här kylhandskar under behandlingen. Som tur var så tappade jag inte mina naglar, men de blev ju missfärgade. Sen så fick jag otroligt mycket problem med värk i kroppen och lederna, och framförallt mina fötter och mina händer. Så jag hade problem liksom, när man gick så gjorde det ont. Torra slemhinnor fick jag ganska snabbt. Håret tappade jag redan. Ja, det tappade jag ganska snabbt, jag kommer inte ens ihåg. Men det var också sån här overklighetskänsla när jag väl skulle operera in min portakatt till exempel. Då hade jag redan hunnit ta en cellgiftsbehandling och så tar man på sig den här mössan man får sätta på sig när man är på operation, och när jag tog av mig den här mössan så var den alldeles full med hår. Det var så här jättekonstigt, och det var ju alltid hår på kudden och du kunde bara ta liksom i huvudet så kom det en tuss i handen. Och sen så tänker jag att känslomässigt så tyckte jag att det kändes också väldigt konstigt, för man hade ju från att knappt ta en Alvedon eller Ipren när man hade ont i huvudet, så hade man helt plötsligt ett batteri med läkemedel hemma. Så jag hade ju en dosett som där jag skulle hade ett schema på alla tabletter man skulle äta, och kortisonet som man åt inför behandlingarna, det trappar man ju upp, så då åt väldigt många tabletter och så fick man trappa ner, gjorde ju att man också svällde upp väldigt mycket i ansiktet och man blev varm, så man tyckte ju liksom att man såg inte riktigt klok ut. Dels hade man tappat håret, man kände sig svullen och man var trött, och ja, det är mycket på den tiden.
Du nämnde att man inte sa så mycket om vad som skulle hända, och när du då hade alla de här biverkningarna och så vidare, vad fick du för stöd då, och fanns det någon att prata med om vad beror det här på, måste jag ta det här, eller hur liksom bara, jag är så svårt att se framför mig hur man liksom bara blir överöst med all den här medicinen och den här professionaliteten, men så är man bara en liten människa där som har 1000 små frågor och ingen riktigt ser den, tänker jag.
Men jag kommer ihåg, rent generellt gällande frågor, så kommer jag ihåg att man hade väldigt mycket frågor initialt i början. Man ville veta vad innebär min diagnos, och med tanke på att jag visste att det var en spridning till lymfkörtlan, och man googlade själv väldigt mycket i början, vilket inte är bra, för då är det bara katastrof. Jag var inne på olika forum och liksom fastnade på olika forum. Jag kände bara det här var liksom ingenting för mig. För man ville ta reda på saker, sånt som man kände att man inte riktigt fick svar på när man liksom var hos läkaren. Och jag vet inte om man i professionen på något sätt inte vill berätta allting. För det vet jag att det var någon som sa någon gång att du ska inte titta på statistik, du ska inte googla på saker och du ska inte liksom söka information på nätet, för då, det behöver inte gälla för dig, för allting är individuellt. Så det var ju mer när jag väl började äta min medicin och ja, man frågade på resans gång om man hade, vad man hade för andra symptom utan för dem som liksom var synliga. Men jag kan inte säga, alltså, jag vet att man nämnde till mig innan att du kommer tappa ditt hår. Och det här med naglarna, att jag kanske skulle tappa dem med tanke på den behandlingen som jag fick. De nämnde för mig att man kommer komma in i den här fatigkänslan, att du blir otroligt trött och man kan uppleva illamåenden och alla såna här saker. Och man sa också att jag förmodligen skulle komma in i klimakteriet, men det var liksom ingen mer information om det. Och jag tror att idag så är man förmodligen mer upplyst runt sådana frågeställningar, inte minst med tanke på din egen podd Åsa, liksom att man faktiskt kan komma in och ta del av mer information. Men där och då så kändes det som att jag skulle komma in i klimakteriet, och det enda jag tänkte på, nej, men då får man väl värmevallningar, för det vet jag att min mamma hade lite grann av, men man visste inte så mycket mer. Så att jag kan ju tycka att generellt så var det nog kanske inte så mycket information. Och det kanske också var medvetet för att man inte vill oroa. Förstår du? Att man... Jag vet inte.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Nej, men för jag tänker ju att i det du berättar nu så känns ju en vallning som en ganska mild biverkan jämfört med vad du står inför. Att det blir väldigt svårt att då så att säga klaga på att man har värmevallningar eller ont i kroppen eller torra slemhinnor. Att det blir väldigt sekundärt. Jag kan som sagt inte sätta mig in i din situation, men jag kan också tänka att man i relationen till professionen, att man blir lite så här, jag vill inte gnälla för jag ser ju här att ni gör allt ni kan för att rädda mig.
Men lite så var det ju, och jag landade väl i från att liksom googla i början, och man letade på en massa sätt, och så kände jag att det var inte min bag att göra det överhuvudtaget, för jag kände att det var bara depressivt egentligen, och jag kände att mitt fokus var snarare på att nej, men nu är jag här, jag har den här diagnosen, nu ska jag bara se till att komma igenom den här resan med vad det då innebär. Och jag litade fullständigt på att jag fick den bästa vården. Och det sa de ju till mig också, att min behandling var hängslen och livrem, som de sa. Jag fick en Rolls-Royce-behandling, och det var ju då givet min cancerdiagnos som jag hade fått med spridning. Så var det. Man kunde ju inte operera för att jag hade så många tumörer och spridning, så man ville börja med cytostatikan hos mig. Så jag fick ju både de här cytostatika-kurerna som jag hade. Efter det så valde man att ta bort hela mitt vänstra bröst och även lymfkörtlarna i armhålan tog man bort en massa och analyserade det. Och sen på det så fick jag strålning och efter det så har jag ätit tamoxifen som då blev i 11 år. Så jag har ju på något sätt hela tiden känt att jag har förlitat mig på läkarna och professionen. Det jag har saknat dock, det är ju kanske ett holistiskt tänk. För att många gånger så var det så här, min ledvärk som jag upplevde kanske var jobbigast egentligen. Det hade man ju googlat på, eller det hade någon, faktiskt en väninna som sa, men prova nyponpulver, det ska vara bra mot lederna. Så kommer jag ihåg att jag sa det till min läkare, att vad säger du om att äta nyponpulver, att ta nyponpulver? Och det var mer liksom, alltså man tror inte på det i läkarkåren. Nej. Utan det finns ingen evidens på det. Det finns inga studier på det sättet. Nej. Som de tycker backar upp nog mycket. Och jag kan förstå vart de kommer ifrån. Men jag kan sakna det här holistiska perspektivet, att man inte ser på helheten. Jag har också träffat så många olika typer av läkare, alltså under alla de här åren som jag har varit under luppen hos onkologen. Och det är så olika hur man blir behandlad, och en del har väldigt mycket människan i fokus och tycker jag ändå har ett mer holistiskt perspektiv och känns så, medan andra bara är by the book och man kollar på det här och känns jätteopersonligt. Och det är någonting som jag tyckte var jobbigt när man träffade den typen av läkare, där man kände sig nästan lite utsatt. Alltså man kände sig lite så här, man blir väldigt liten i sin situation då, för att det är ju ett trauma att gå igenom en sån här typ av diagnos med allt vad det innebär. Och då vill man liksom kunna lita på någon som faktiskt också se människan och människan bakom, och att ha en förståelse för alla tankar och funderingar som surrar där, istället för att by the book bara läsa innantill, känns det som ibland. Men alltså, de har ju kunskapen ur ett annat perspektiv. Så det kunde jag sakna faktiskt.
För jag tänker ju jättemycket på att det lilla man kan då göra i den här hjälplöshetens situation, det hade man ju gärna velat få stöd och hjälp till då. Inte bara att någon säger att nyponpulver, ja, men det finns inga evidens för. Det är klart att det inte finns. Man forskar inte på personer som är allvarligt sjuka och pular i dem både det ena och det andra och det tredje, utan det måste man ju i så fall uppmuntras till att prova själv och säga, men det är så, alltså, det kan ju inte vara farligt att ta nyponpulver eller vad det nu skulle kunna vara som är en liksom, det är klart att käkar man bara nyponpulver då är det kanske inte så bra, men en liten dos med nyponpulver varje dag om det hjälper dina leder borde ju snarare uppmuntras, tänker jag.
Nej, men och jag tror att jag landade i att men man gillar inte alla situationer som man blir utsatt för, men man får lära sig att acceptera situationer som man hamnar i. Och för mig så blev det mer, okej, just nu så är det bara så här. Nu kommer jag få gå igenom det här. Det kommer innebära de här biverkningarna och det är bara att bita ihop. Alltså det är, vad ska man göra? Du har inte så mycket alternativ och du har ju bara dig själv som du kan. Du kan bara själv styra hur du egentligen hanterar olika situationer. Och det är väl lite grann så som jag är som person rent generellt, att man landar i olika situationer, det uppstår olika saker i livet som du behöver hantera. Och du kan välja att sätta på dig, jag ska inte säga offerkoftan, för det kan man inte säga i ett sånt här sammanhang. Men man kan välja att se på saker och ting på olika sätt. Och jag valde att absolut inte älta min sjukdom. Och det är nästan konstigt att säga att även fast jag var jättesjuk så såg jag mig aldrig riktigt som så, för jag såg alltid någonting annat. Det här var liksom en fas som jag skulle gå igenom och någonting som jag längtade efter att bara vara på andra sidan. Och kanske ännu mer konstigt att säga, det är väl att jag också på något sätt på riktigt känner att jag inte skulle vara utan den här historien. Det låter jättekonstigt. Man önskar inte att någon ska behöva gå igenom det, men det är ganska lärorikt faktiskt för en själv att gå igenom sånt här. Och jag tycker att man har blivit berikad på något sätt.
med så vem man är du idag då jämfört med vem du var nu, förutom att du har 15 år till i årsringar höll jag på att säga.
Nej, men 15 år i årsringar, det är ju mer, ja, det är ju 15 år av mer erfarenhet såklart. Men i grund och botten så tror jag att jag är väldigt mycket samma person. Jag har nog alltid varit den här drivna, målmedvetna personen som tänker positivt och löser situationer. Det är nog fortfarande. Det man har med sig, det är ju ett rejält bagage med livserfarenhet som kanske inte alla har med sig. Och det gör ju att man kanske har förståelse för olika situationer på ett annat sätt som man inte hade tidigare, speciellt om man hamnar i en sån här typ av situation. Men jag tänker att man kanske också får med sig förståelse för, det behöver inte specifikt vara bröstcancer, men att människor som hamnar i en situation som blir otroligt krävande på olika sätt påverkar en människa. Så att jag tänker att man får en annan förståelse för sånt också. Och sen, det låter jätteklyschigt, men det är klart att man kanske också tar vara på livet på ett helt annat sätt. Att man inte tar saker och ting för givet. Sen så tycker jag ändå, jag menar, det är 15 år, det är lätt att glömma. Jag är fortfarande inte en sån här som, jag tänker ju inte på att jag har haft min cancer. Det är ju ingenting som finns där. Jag blir påmind varje år i oktober när allting färgas rosa och man känner bara, ja men gud, jag har gjort den där resan. Men det är ju inte så att jag går omkring och tänker på vad jag har med mig i mitt bagage. Jag är de facto inte ens friskförklarad, för att det har man valt att inte göra med tanke på min spridning. Vilket var någonting som jag också hade en sån jättekonstig diskussion med läkare om. Men jag är fri från min cancer. Och det känns skönt, och det är på något sätt det jag förhåller mig till.
Men du berättade ju för mig att du då skulle plötsligt sluta äta då, ja. Den, alltså trots att du inte är friskförklarad, så skulle du sluta äta en av dina den sista medicinen så att säga. Berätta.
Ja, men det var en vanlig årlig, de sista 5 åren så var det ju, eller fem, det blev 6 år, så blev det ju årliga återbesök till läkaren. Och de där sista åren, då var det alltid olika läkare. Och den här gången så kom jag till en läkare och, som jag då tyckte inte var den här holistiska läkaren, utan väldigt så här okänslig, om man får säga så. Och helt plötsligt så säger han bara till dig, ja men jag kommer inte skriva ut något mer tamoxifen till dig, utan du har ätit klart.
Och vad är det tamoxifenen gör?
Det trycker ju undan hormonet, så att det är ju
ditt naturliga östrogen framförallt.
Ja, precis. Och jag var inte ens förberedd på det, utan jag trodde väl som vanligt att jag ska fortsätta med min tamoxifen. För det kändes på något sätt som en liten livlina ändå. Det är i alla fall så jag har landat i efteråt, med tanke på att jag kände som jag kände när han sa så. För det var som att dra undan mattan från min lilla livlina.
Och hur länge sedan är det?
Det här är nu, ja, men nu är det nog 3 år sedan. Mm.
Så då var du 52, vilket ju är, en, om jag nu får säga, i västvärlden den normala tiden för att inträda i menopaus. Och då skulle du för första gången kanske få uppleva ett östrogen lite grann kom tillbaka i kroppen, eller att den inte, att det inte kom tillbaka alls. Du visste inte om du skulle få mens igen. Det fanns ju liksom, det blir ju en massa följder på det här, tänker jag. Vad hände?
Nej, men jag har ju även opererat bort mina äggstockar. Så det var ju också en grej som man gjorde när man så. Jag fick en cysta på äggstockarna och då valde man att ta bort dem.
Var det i samband med cancer, bröstcancern, eller kom det senare?
Det kom senare, men med tanke på min bröstcancerhistorik så valde man att ta bort dem helt enkelt. Mm.
Eftersom mycket av östrogenet produceras i äggstockarna även efter menopaus, så har vi ju en viss produktion. Mm.
Men jag hade inga värmevallningar, utan värmevallningar gick över ganska snabbt för mig. Det var liksom en ganska kort men intensiv period under min behandlingstid och lite efter. Men det som sitter kvar och det jag fortfarande har problem med, det är torra slemhinnor. Och då pratar vi allt. Det är ögon, det är underliv och man känner torrheten i munnen. Och sen så är det ledvärken som fortfarande finns där och som kommer och går. Och genom åren så har det varit så där, man har, det har funnits tillfällen när jag har varit orolig för ledvärken, att bara det inte är någonting som har spridit sig till skelettet med tanke på att jag hade en spridning. Så jag har ju under de här åren också genomgått ett antal olika skint där man har checkat mitt skelett, och vi gjorde ju också en utredning för inte så länge, eller för nu kan det vara 2 år sedan kanske, där man kollade min benskörhet, alltså benskörhet ifall att jag har det, och visade sig att jag har begynnelse till, eller tendens eller begynnelse, jag kommer inte ens ihåg, men begynnelse till benskörhet som man ska hålla koll på. Och det tror man ju då är egentligen, det är effekten av den medicin som jag har ätit. Så jag känner ju fortfarande i mina leder kan jag göra, och det kommer att gå som sagt. Men framför allt idag så är det ju slemhinnorna som är jobbiga.
Mm.
Så att jag behöver, numera så har jag alltid vattenfast mascara. Det går inte utan. Jag har ögondroppar och sen så har jag en intimkräm, och det är väldigt passande att jobba på Ellen då. Som dessutom har en hormonfri intimkräm. För att det är ju, jag har ju också landat i, med tanke på den historik man har, att jag skulle aldrig peta i mig någonting eller utsätta mig för sånt som innehåller hormoner, alltså i onödan, utan jag känner att jag vill vara borta från det faktiskt.
Nej, men det har jag full förståelse för. Jag kan bara lägga till där då att oftast så brukar man ändå kunna ha en svag form av lokalt östrogen, men man kommer ju aldrig rekommendera en kvinna som har haft bröstcancer att ta östrogen. Och det här, vi är ju ute på marker här som ingen egentligen vet vad som skulle hända eller inte hända, och så har vi individualiteten. Jag vill också bara lägga till det här med benskörhet. Ett av skälen till att man säger att kvinnor som kommer i naturlig menopaus innan 45 ska alltid få östrogen till den normala tiden för menopaus, det vill säga runt 51-52, på grund av benskörhetsrisken. Det är ju tyvärr ett faktum för oss kvinnor att 50% av alla kvinnor över 60 eller över 50 till och med, tror jag det, bryter någonting under sin livstid. Du går ju då igenom klimakteriet 2 gånger och du har inte liksom tyckt att det var så big deal egentligen. Men jag vill ändå komma tillbaka till det här att jag får ju ofta meddelanden från kvinnor som inte kan ta hormonbehandling för sina besvär av olika skäl. Och det är väl lite det här att man ofta vill ha det man inte kan få. Och faktum är ju ändå att i Sverige, så även om vi inkluderar de lokala östrogenerna, så är det ändå inte mer än någonstans runt 10% av alla kvinnor i menopausal ålder som väljer att ta någon form av hormonläkemedel. Rätt eller fel spelar ingen roll. För att då tänker jag att den här behandlingen som man då frivilligt avstår har aldrig varit tillgänglig för dig och många andra. Du har redan nämnt på dina sköra slemhinnor och ditt nyponpulver och så vidare. Men jag skulle ändå vilja att du delar mer av dina bästa råd.
Men jag landar nog i den generella synen för livet, såklart. Den tror jag är väldigt avgörande, i alla fall för min situation. Och sen så förstår jag att alla är olika och alla tänker olika. Man hanterar saker på olika sätt. Och rådet är väl egentligen att man inte ska jämföra sig med andra, utan att man verkligen ska ta in det individuella, för det är ju så. Sen så är också rådet, och då utgår jag från mig själv och hur jag hanterar det. Det behöver inte alla hantera på samma sätt, men det är ju, för mig så blev det ju att man får landa i en acceptans att det är så här nu, och det kommer innebära X, Y, Z. Det kommer komma olika symptom och biverkningar som du kommer behöva hantera och ta dig igenom. Och jag tror att om man kan acceptera att det är på det sättet, och såklart då försöka lösa sånt som man kan med nyponpulver, och men det finns kräm om du har torra slemhinnor som du lider av, du kan droppa ögonen med ögondroppar, och det är klart att det finns värktabletter om man har värk. Men mitt råd är nog ändå, det är ju såklart utifrån hur jag själv hanterar situationen, att ändå försöka hantera det som du står inför så så bra som möjligt. Det låter jättekonstigt att säga så. Jag förstår att man är väldigt olika, men det har ju varit min räddning, tror jag faktiskt, att jag har en sån syn på saker rent generellt, att det är bara att lösa. Förstår du? Mm. Och det kanske är provocerande att säga så, för att när man mitt är inne i allting så känns det verkligen inte som att det är bara att lösa. Jag menar, även jag, även om man har den synen på saker och ting rent generellt, det är klart att man har ju liksom brytit ihop och varit nere på mattan och tyckt att livet är pest och allt sånt där, så det är inte så att någonting är rosenrött, men på något sätt så behöver man ju hantera en situation, och det kan man göra på olika sätt. Man kan välja hur man hanterar saker oavsett vad det gäller i livet. Och jag menar, man har haft dagar när man har varit nere i botten och sen så kravlat sig upp igen och allt sånt där. Och ett annat råd tror jag också är att förhoppningsvis så har man folk i sin närhet som man kan luta sig mot och bolla med och prata med, tänker jag. För man är ju utsatt. Och det kan också vara skönt att prata med andra som är i samma situation. Så att det tror jag, det är väl också att man kanske... Jag har ju träffat jättemånga personer som har varit i samma situation som en annan, med tanke på att man har haft en resa man har haft, som man har träffats på Danderyds sjukhus eller på Karolinska när man har strålat sig eller vart man då har varit. Men jag tror att det kan vara skönt att ha någon som både är i en liknande situation eller har vetskap om det, precis som det är att ha någon som inte är det, som kan distrahera dig. Så att jag tror att man bara behöver göra sin grej och göra det som känns individuellt bra för en själv, utan att på något sätt jämföra sig med någon annan, utan hitta sitt recept och sin medicin för vad som känns bra för att ta sig igenom en sån här situation.
Mm. Ja, och jag tror att dela historien så här, som ju inte är självklart för alla, kanske kan också inspirera andra att ta tag i sin situation. Så jag tror att du har, genom det här samtalet, så tror jag att du har inspirerat och stöttat och hjälpt många. Och det behöver inte vara någon som just nu sitter med en bröstcancerdiagnos, utan det kan vara många, många andra saker som är utmanande.
Mm. Nej, men jag hoppas på det. Jag känner inspiration och man får mycket tankar när man lyssnar på avsnitt. Och som sagt, liksom, när jag lyssnade på Sofia Lands avsnitt, så kände jag bara wow, alltså det här är någonting som man faktiskt ska lyfta och sprida. Och jag tror det är viktigt att man ska känna, eller att man får folk att känna också, att man inte är ensam i en sån här situation. Det är väldigt många kvinnor som går igenom just de här sakerna, och det tror jag också, att man kan känna sig väldigt ensam, men beroende på vad man har runt omkring sig, vad du råkar ha för läkare som tar hand om dig. Och man är utsatt och ensam kanske. Och då tror jag det kan vara bra att prata med någon som är likasinnad, eller någon som förstår, eller får ta del av någon annans historia.
Mm. Nej, och sen så tror jag också att många gånger så vill människor jämföra. Så här var det för mig och då borde det vara likadant för dig. Men det är ju inte det. Vi kommer tillbaka till det här med hur alla är vi unika, vare sig vi utsätts för saker fysiskt eller psykiskt eller en kombination, så kommer vi inte agera och reagera på samma sätt, för att vi har så mycket inom oss som liksom påverkar det här.
Ja, men, och så är det ju, och det är ju exakt likadant med klimakteriet egentligen. Vissa har jättejobbigt och vissa bara flyter igenom och märker knappt av det, och det kan man också hantera på olika sätt. Och jag tror aldrig man heller ska liksom jämföra sådana delar. Liksom att mitt klimakterie är så här. Då borde ju, jag tror att man liksom bara ska ta det utifrån sitt eget perspektiv. Men sen se till att bli upplyst om. Så att man får en förståelse för vad är det jag kan förvänta mig i klimakteriet. Och vad kan det här bero på? Och det tycker jag är så himla bra rent generellt. Att nu börjar man prata mer om sådana här saker. Och jag älskar att man lyfter kvinnohälsa på agendan på ett helt annat sätt än vad man gjort tidigare. För då kanske sådana här frågeställningar kommer upp ännu mer. Så att, jag tycker det är fantastiskt.
Mm. Så då ser vi fram emot att det är det som är framtiden, att kvinnohälsa kommer högre upp på agendan.
Ja.
Då vill jag tacka dig så hjärtligt för att du ville komma till Klimakteriepodden idag.
Tack snälla.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.